Alldeles nyss så var det vårdagjämning med en alldeles klart lysande fullmåne över Stockholm. Och ett år har passerat sen sist det där hände här. Där vi lever våra korta liv i ett ständigt expanderande kosmos. Den här känslan kan kanske sammanfattas med ett enda ord, förundran. Men det leder också fram till frågor där vi med hjälp av matematik, fysik, filosofi och kultur försöker tolka och hitta förklaringar till hur allting hör ihop. Filosofiska rummet har idag tagit plats här på Dramatenbaren för att samtala om universum, men också om en omstridd idé om hur tillvaron är beskaffad, den så kallade många världar-teorin. Om teorin om parallella världar stämmer, så finns det faktiskt i detta nu kopior av mig till exempel i andra universum som gör något helt annat än står här på Dramaten och pratar i luften. Några kopior av mig kanske är vid liv, andra inte, och någon är rik och någon annan är fattig. Och vi har bjudit in författaren Karin Tidbeck. Där sitter hon. Och fysikern Ulf Danielsson. Och filosofen Lars Göran Johansson. Och vi ska alltså prata om vad det kan betyda för oss här i vårt universum. Och ni som hör det här i radio kan notera att det är faktiskt väldigt många som har kommit hit ikväll. Det tycker vi är väldigt kul. Och kanske finns det några som sitter här ikväll som också har varit på Dramaten Elverket som ligger en bit härifrån och sett en musical som just nu spelas där. You och Nancys många världar. Den handlar om den amerikanske fysikern Hugh Everett som 1957 presenterade sin teori om kvantmekanikens flervärldstolkning. Pjäsen är samtidigt och kanske framför allt en berättelse om hans familj i sönderfall i parallella världar. Och det var där som faktiskt idén till veckans ämne i filosofiska rummet tog sin början. Och här är han. Regissören till och upphovsmannen bakom Hugh och Nancys många världar, Lars Rudolfsson. Välkommen upp. Ja, min första fråga till dig, Lars, är hur kom du i kontakt med den här kvantfysikern Hugh Everett och hans teori om hur vår värld ständigt delas i parallella världar?
Jag såg på TV. Som jag, som alla gör, och såg ett vetenskapsprogram som tog upp hans namn. Max Tegmark fanns med och jag köpte en bok av honom där han beskrev Hugh Everetts gärning ganska ingående, och så fick jag tag på en bok av den amerikanska journalisten Peter Byrne som har skrivit en biografi kan man säga om Hugh Everett och hans familj och hans teorier och hans kamp för att få den här teorin att bli verklighet.
Går du igång personligen på de här frågorna om teorin om parallella universum och så?
Ja, alltså jag blev enormt fascinerad när jag började förstå vad han hade alltså tänkt ut. Det krävs ju en stor fantasi av en person att börja tänka i de banorna. Och jag blev väldigt tagen av det. Och hans tankar om att på ett ganska självklart sätt så delas en person vid massa avgörande ögonblick i kopior av sig själv och fortsätter att leva andra liv bredvid oss, så att säga.
Vad är det som är så utmanande då med de där tankarna så att man till och med sätter sig ner och vill göra en musical?
Ja, för det första har det ju någon slags det liknar ju den verksamhet jag håller på med, teaters liv. Där håller vi på med sånt hela tiden. Det är skådespelare som går in i andra personers liv och samtidigt är de sig själva och så är de föreställer oss en annan person. Men jag tyckte att det var en sån trösterik tanke att tänka sig att det möjligen finns någon annanstans jag själv som jag skulle kunna möjligen möta och kanske prata med eller få tröst av eller dela mitt liv med.
Tröstrikt, säger du, Lars Rudolfsson. Andra skulle kanske tycka att det var ganska ångestfyllt tanke.
Ja, jag har inte tänkt det så. Men det är klart, det handlar ju också om att jag läste om hans fru. Det finns en del dagboksanteckningar i den här boken. Och hon levde ju ett väldigt annorlunda liv än vad Joe Everett gjorde. Hon var hemmafru och hade ett oerhört dåligt självförtroende. Och det finns en del dagboksanteckningar där hon berättar om sig själv att hennes liv är nästan bara som ett knippa ryckiga rörelser. Hon har absolut ingen aning om vad hon ska göra med sitt liv. Och där någonstans föddes idén att hur skulle det vara om hon träffade sig själv i ett annat universum och fick på något sätt en kamrat.
Och det får hon ju.
Ja, det får hon.
I din tolkning av detta. Plötsligt en dag så kommer det ytterligare en Nancy. Hon står och gråter i städskrubben och sen plötsligt dyker hon upp där.
Ja.
Är det samma Nancy?
Ja, det är samma Nancy och samtidigt inte. Enligt Hugh Everetts teorier så varje kopia utvecklar sig på sitt eget sätt. Det är inte några kopior som på något sätt är likadana, utan de utvecklar egna idéer och egna förutsättningar. Så att den Nancy hon träffar hjälper väl henne och har andra egenskaper och andra tankar om livet.
Hughs tankar då, tog du med dig dem in i ditt eget pjäsförfattande?
Ja, absolut. Det är ju också, ska man göra en pjäs som handlar om parallella världar så måste man också på något sätt försöka förklara vad det handlar om på ett hyfsat enkelt sätt. Och det är ju verkligen inte enkelt, men det har varit en utmaning att ändå genom honom och genom hans enorma intelligens ändå försöka berätta hur hans tankevärld ser ut och vad det krävs för typ av fantasi för att skapa en sån idé. Mm.
Och i föreställningen Hugh och Nancys många världar så lever ju liksom alla de här människorna parallellt med varandra, om man nu ska prata om det i överförd betydelse. Den här teorin, Everetts teori, den mottogs ju med väldigt, väldigt svalt och många tyckte att det var bara fanns ingenting i detta. Om historien hade sett annorlunda ut, om hans forskning hade visat sig fått ett annat mottagande, ett annat erkännande, tror du att du hade gjort en musical om honom då?
Ja, det kallar jag en hypotetisk fråga. Alltså, ja, nej, det tror jag kanske inte.
Då hade det inte varit lika spännande.
Nej, för det finns ju också naturligtvis någonting intressant. Han jämför sig ju själv med Copernicus, alltså som kämpade länge för att få människorna att förstå att jorden inte var medelpunkt för universum. Alltså den där ensamhetskänslan när man har en idé och försöker få omvärlden att förstå den. Det är någonting spännande och säkert väldigt ångestfyllt för den som försöker kämpa för en idé eller en förändring.
Du får slå dig ner här och så får vi höra vad vår panel så småningom tänker kring de här teorierna. Mänskligheten har ju alltid ställt sig svåra frågor, ibland väldigt omöjliga frågor som inte går att besvara. Och väldigt många frågor har vi inga svar på. Vad finns där i universum och bortom universum? Hur fungerar det och hur börjar det? En teori lanserades alltså av Hugh Everett som vi hörde här alldeles nyss. Och hans teorier har ju fortfarande inte bevisats. Men om det nu gick att bevisa, vad skulle det betyda för vår syn på världen och för vår existens? Det skulle jag vilja höra er prata om. Lars-Göran, vill du börja?
Ja, jag skulle väl säga först av allt att jag är väldigt skeptisk till Everetts tolkning av kvantmekaniken. Det är ju ett sätt att se på ett klassiskt tolkningsproblem i teorin här, och då kan man ju fråga sig om tolkningar överhuvudtaget har några empiriska konsekvenser, och jag tror inte det, men jag kan komma tillbaka till det lite senare. Ja, om vi försöker ändå besvara din fråga, hur skulle det nu vara om man kunde ha någon slags evidens för att den här tolkningen är riktig eller åtminstone är sannolik? Ja, för det första så skulle man väl vara tvungen att tänka så här då, att om det finns andra universa, om vi har någon slags evidens att detta existerar, så måste då dessa universa vara i kontakt med vårt universum på något sätt, för annars så kan vi ju inte få någon som helst information från dem. Hur skulle det gå till? Ska vi ha någon som helst evidens för detta, måste på något sätt komma i kontakt med dem. Och då är det i kontakt, vi är i kontakt med ett annat universum. Ja, då är det ju per definition, ska jag vilja säga, inte något annat universum, utan det är en del av vårt universum. Det är bara det att vårt universum är mycket större än vad vi trodde tidigare. Så att hela idén om parallella universa, den förutsätter på något sätt att dessa är fullständigt kausalt åtskilda åt, att det inte finns någon som helst förbindelse mellan dem. Det är, så att säga, min första reflektion på din fråga.
Vad tänker du då, Karin Tidbeck?
Jag tänker på det som en författare, och jag tänker på en tv-serie som jag började titta på innan jag kom hit, som heter Counterpart, som handlar om en, vi har våran värld, och sen för cirka 20-30 år sedan så avknoppades ett nytt universum ur våran värld, och det sker så här väldigt byråkratiskt kontrollerad handel mellan de här två universum, för att det är den andra världen som har gjort helt andra tekniska landvinningar, och vi köper och säljer koordinater på oljefyndigheter och byter det mot AIDS-vaccin och så vidare. Och det är min första tanke som dök upp här. Herregud, vilken stor marknad det skulle vara. Vilken stor svart marknad det skulle vara för sådana grejer. För det första tänker jag, det första som skulle hända mig i alla fall om jag upptäckte att det här var sant, var att det skulle överfallas av enorm existentiell ångest och undra om det var jag som var den dåliga kopian. Eller om vem är det som är kopian, vem är originalet, vad hade hänt om jag hade tagit andra beslut i mitt liv, och jag hade velat prata med dem allihopa, och jag tror inte att jag är unik i det avseendet. Jag tror att väldigt många, eller ja, nästan i princip alla som jag har pratat med, man går ju omkring och bär på frågan, vad hade hänt om jag hade tagit andra beslut, och tänk om jag hade kunnat få prata med mig själv och höra efter, hur hade det varit om jag inte hade flyttat till Skåne, om jag hade stannat i Stockholm, hur hade jag sett ut då, hur hade mitt liv sett ut då? Så jag tror att folk hade gjort allt, nästan vad som helst, för att få prata med sina analoger. Jag vill inte säga kopior, för man vet ju inte vem som är kopian, så att säga, men att prata med sina alternativa jag, absolut.
Ulf Danielsson.
Ja, för det första så tycker jag frågan är rent hypotetisk. Jag tror inte alls att det är på det sättet att dessa andra parallella universum finns. Det är precis som Lars-Göran säger, det är en tolkning som ibland kan vara användbar. Men det finns ingen skäl att tro att den verkligen är på riktigt sann. Om man nu antar att det ändå faktiskt är sant, så tror jag inte att det skulle spela någon roll alls. För människor i allmänhet är rätt oemottagliga mot naturvetenskapliga sanningar. De påverkar i allmänhet inte ens liv. Jag menar, vi lever ju som att jorden är platt och inte alls rör sig med hög hastighet kring solen. Klimatförändringarna struntar vi blankt i, och det här med evolutionen och Big Bang, det påverkar inte heller vår vardag särskilt mycket. Om det nu ändå skulle vara så att på något underligt sätt vi ändå blev alla övertygade om att det verkligen var sant på riktigt, då tror jag inte det skulle handla om att man bara tycker, åh vad roligt att tänka sig att prata med sitt alternativa jag eller så, utan då måste man inse att den här uppsplittningen sker i så fall varje bråkdel av en sekund. Det leder alltså till ett totalt världsbild med alla möjliga existerande verkligheter samtidigt, lika verkliga allihopa, vilket rimligtvis gör att man skulle få ett mentalt sammanbrott. Civilisationen skulle gå under och ingen skulle klara av att orka leva vidare. Men det som är så lyckosamt med, om den här tolkningen ändå är sann, innebär det då att det ändå måste finnas massor med verkligheter där man inte inser det här och faktiskt lever vidare ändå.
Om man ändå vågar sig på ett försök att förstå den här teorin. I pjäsen Hugh och Nancy så finns en scen där Hugh försöker förklara för sin blivande fru sin teori. Han beskriver elektronen som inte har någon bestämd position utan är överallt och ingenstans på en gång. Och det är först när den observeras som den tvingas att välja en position. Och varje sån här position är ett nytt universum. När man hör honom berätta där för sin fru så förefaller det ju helt rimligt. Och samtidigt så begriper jag absolut ingenting. Kan du hjälpa mig, Ulf?
Ja, jag tror det. Det första du beskrev det fram till den här mätningen, det var en rimlig beskrivning just utav vad kvantmekaniken faktiskt säger, vad man kan testa. Det vill säga, det är verkligen så att det är ett rimligt sätt att förhålla sig till teorin att ingenting blir bestämt förrän man just utför en mätning. Innan dess kan en elektron vara på massor med olika ställen samtidigt på ett sätt som beskrivs på ett exakt vis med hjälp av kvantmekaniken. Men sen finns det då en slump, en absolut slump som kommer in som gör att när man väl bestämmer sig för att mäta, då realiseras en möjlighet. Och det är det man kan testa. Man kan göra flera olika experiment. Man konstaterar vilken sannolikhet för det eller det utfallet som kvantmekaniken levererar. Och man kan testa och se att det här stämmer verkligen. Det är en etablerad vetenskap. Det är så man använder kvantmekaniken. Sen kommer just den här brytpunkten då. Där Everett säger att nej, det är inte så att bara en möjlighet väljs ut. Utan alla dessa olika möjligheter realiseras. Så att det mest sannolika utfallet, det realiseras i de flesta varianter av verklighet. Och så finns det några få verkligheter som realiserar det osannolika utfallet. Och så håller det på. Men det finns alltså man måste göra en åtskillnad mellan det som är etablerad fysik, beskrivningen fram till det här med mätningen, och det som sen är en ren spekulation som ibland kan vara användbar men inte är något, precis som Lars Göran då understryker, någonting som man egentligen kan testa.
Bara lägga till en sak där, och alltså, varför Everett kom fram med denna idé och många världar, att vid själva mätningsproceduren så splittras alla objekt och alla tillstånd i mer eller mindre oändligt många alternativa världar. Det uppfattar jag, och jag tror att många gör det på samma sätt, som någon slags kognitiv tröghet. Svårigheten att acceptera att i verkligheten så sker det genuint slumpmässiga tillståndsändringar. Detta är någonting som har tagit emot, alltså att tänka sig att naturen gör slumpmässiga tillståndsändringar. Det är en urgammal motstånd mot detta. Redan under antiken så tänkte man att det är omöjligt. Naturen gör inga hopp. Natura non facit saltus, som det heter på latin. Och denna tankegång att det måste vara kontinuerliga tillståndsändringar i naturen, med en sådan metafysisk föreställning som är väldigt starkt levande, har varit och är fortfarande. Och det tror jag att det är den grundläggande drivkraften bakom den här mångvärldstolkningen. Det är ett sätt att undvika slutsatsen att nej, i naturen så försiggår det ibland vid mätningar till exempel genuint slumpmässiga tillståndsändringar, och detta tar emot och då måste man hitta en lösning.
Karin, vad tror du då? Om parallella universum finns eller inte, när parallella världarna finns där eller inte, om vi lämnar det någonstans en stund och lägger den åt sidan, så finns det ju ändå en enorm fascination alltså för den här typen av tankar. Vad tror du det beror på?
Ja, jag kan ju börja med att säga att jag tycker bara att det är roligt, tanken på parallella världar. Så jag är inte så himla brydd om huruvida det är vetenskapligt påvisbart. Jag tycker bara väldigt mycket om tanken, för att det låter mig laborera med möjliga verkligheter. Men jag tror att Jag har tittat tillbaka lite på science fiction och fantasy, lite bakåt i litteraturhistorien. Jag har kikat lite på tv-serier och filmer, och det har alltid funnits ett intresse för parallella verkligheter och verkligheter där saker och ting i historien kanske inte skedde som de har skett här. Det finns en hel genre som kallas för alternativhistoria. Väldigt poppis är till exempel att Tyskland vann andra världskriget, eller att andra världskriget aldrig hände. Sådana saker. Så långt jag kan hitta så har man alltid varit fascinerad i den här genren av just den här tanken på vad händer i en värld som nästan liknar vår men som inte riktigt är det. Och jag tror att det finns... Jag tror också att det finns en önskan att det ska finnas någonting mer än bara det här. Att det ska finnas någonting mer. Jag menar, vi berättar ju sagor som går ut på att verkligheten är större än vad vi själva kan uppfatta. Att det finns magi, att det finns väsen av olika saker, av olika sorter. Så jag tror att det finns en enorm längtan att det ska finnas mer än bara det här som vi kan ta på.
Inspireras du själv av de här universumteorierna och så?
Ja, jag har ju skrivit, jag håller på med en roman just nu som utspelar sig i en värld som är ett multiversum. Och då är jag lite nyfiken på ifall jag får vad fysiken säger om det här. Men det har jag, och det här är ju fantasy, det ska vi komma ihåg. Så i princip går det ut på att en trollkarl gjorde det. Det är liksom principen, det man får göra så här. Men då har jag ett multiversum som man kan ta sig från värld till värld genom att utstöta vibrationer. Vad säger du om det?
Jag tycker det låter väldigt spännande. Jag läste en hel del fantasy och Sagan om ringen, alltihop. Jag har varit djupt inne i det, och science fiction också. Och just att leka med tanken, leka med alternativa världar, tänka hur skulle det varit om det varit si eller så. Jag tycker det är fantastiskt spännande. Men jag skulle nog vilja passa på att göra en väldigt viktig distinktion här mellan parallella världar å ena sidan, som jag alltså tycker är bara strunt, annat än som en praktisk tolkning för oss fysiker ibland och använda oss av när vi tolkar ekvationerna, och multiversum,
oh, Gud,
som
ja,
är någonting helt annat och mycket, mycket mer spännande, och som också kan kanske vara svaret på din önskan om att det skulle finnas något mer. Nu i och för sig så kan jag ju berätta för er att det finns någonting mer. Jorden är bara en planet i ett gigantiskt universum. Herre, det var igen det här med att man inte tar till sin naturvetenskaplig kunskap. Våran värld är en jätteliten del av något oändligt, nästan till oändligt mångskiftande, där det kan finnas alla möjliga olika planeter, liv och civilisationer och allt möjligt. Om detta ändå inte är nog, om det inte är nog med hundratals miljarder galaxer, med hundratals miljarder stjärnor och ännu mera, så finns möjligheten till ett multiversum. Det vill säga att det vi ser som ett universum är bara en liten del av någonting ännu mycket större och mera mångskiftande. De naturlagarna kanske ser helt annorlunda ut, bara vi rör oss tillräckligt långt bort, kanske rent utav i en extra dimension eller så. Multiversum är alltså ingenting annat än en slags spekulativ geografi som man alltid har ägnat sig åt. Alltså, tidigare fanns det någon sydlig kontinent, undrade man på 1500-1600-talet. Man upptäckte Australien så småningom. Multiversum, ja, det var som kanske finns bortom den kosmiska horisonten. Multiversum är alltså i någon mening mycket mer handfast och jordnära i någon mening än det här med parallella världar. Så multiversum, jag stöder det fullt ut i att ägna åt multiversum. Parallella världar, ja, jag vet inte riktigt. Ja.
Jag vill ha allt.
Du vill ha allt.
Den 21 mars tog Filosofiska rummet plats på Dramaten, baren i Stockholm. Och vi fick sällskap av regissören Lars Rudolfsson, författaren Karin Tidbeck, fysikern Ulf Danielsson och filosofen Lars-Göran Johansson. Och en engagerad publik fanns också i det vackra Jugendrummet. Grundfrågan var, vad betyder det för oss om det universum vi känner är ett av många som existerar parallellt? Men samtalet kom också att handla om multiversum, det universum vi lever i som bara blir större och större, och vår fascination av vad som finns bakom den kosmiska horisonten.
Jag är väl lite mer, eller mycket mer skeptisk mot idén om multiversum än Ulf här. Alltså idén, om jag har fattat saker rätt, den kommer från ett antal fysiker då, som tycker att man måste få någon förklaring på det faktum att de grundläggande naturkonstanterna, de är väldigt fint balanserade, som gör det att det är möjligt i vår värld att finnas, att den är tillräckligt stabil så att liv kan uppkomma. Och det, om man har tittat på ekvationerna, om man då manipulerar, till exempel ändrar värdet lite grann på gravitationskonstanten eller ljushastigheten lite grann bara, så blir vårt universum instabilt och det kan inte bli något liv. Och då tycker man att vi måste ha en förklaring på detta. Hur kan det komma sig att denna, ja, det är ett stort antal, det är 19-20 stycken, eller hur Ulf?
Något sånt.
Ja, det är ett stort antal konstanter, alltså dimensionslösa. Och de är så fint kalibrerade till varandra i universum så att det ska bli liv, att det är möjligt. Och det tycker man, det kräver ju en förklaring, tycker man. Och då kommer idén, ja, det kanske bara att vi lever i en av alla möjliga, en oerhörd mängd, en av många möjliga universum. Det finns ett mängd multivers alltså, som Ulf beskrev här. Jag tycker så här att det är någonting skumt med detta som en förklaring. För att om man nu tycker så här, ja, det är någonting väldigt märkligt att naturkonstanterna är så fint kalibrerade så att vi börjar undra över hur kan det... Kan det vara en slump att det har blivit så att vi finns till här? Det känns ju lite otillfredsställande, måste man ju erkänna. Om man nu förklarar detta genom att titta på att det finns en nästan oöverskådlig mängd alternativa världar, där naturkonstanterna, andra värden och där naturlagarna ser annorlunda ut, och allt är realiserat. Och om man säger att detta förklarar att vår värld är, att vi finns i den här världen, det är liksom någon slags förklaring. Jag tycker att här förklarar man någonting svårbegripligt eller svårförståeligt med någonting som är ännu mycket konstigare. Jag tycker det är en konstig förklaringsmodell.
Ulf?
Ja, jag måste komma med en parallell här. Jag tycker för det första att multiversum, det är återigen en geografisk förmodan. Det kan vara sant eller inte, jag håller med om det. Men låt oss ta en parallell med jorden. Anta nu att vi inte har en aning om att det finns resten av universum, utan vi istället befinner oss i situationen att vi vill försöka förklara varför jorden är som den är, ungefär som Kepler försökte på 1600-talet. Till exempel att jorden har ett väldigt precis, ett väldigt väl avvägt avstånd till solen. Det är väldigt märkligt. Det finns vatten och syre och allt möjligt på solen. Det är också väldigt konstigt. Låt oss försöka formulera en djupsinnig fysikalisk fundamental matematisk teori som förklarar varför jorden har detta avstånd till solen. Att det måste existera en planet på detta avstånd till solen. Det skulle ju vara ett stickspår som inte skulle föra någonstans. Ja. Men när man väl då noterar att oj då, det finns ju massor med planeter runt om i universum. Och av ren slump så råkar några befinna sig på rätt avstånd från sin stjärna och rätt sammansättning i övrigt. Och det är naturligtvis på en sån planet vi måste leva, för vi skulle inte kunna leva någon annanstans. Multiversumtanken tar det här alltså bara ytterligare ett steg upp och säger att vårt universum är ett litet hörn av någonting mycket, mycket större, på samma sätt som vår jord är ett hörn utav någonting mycket större, vårt universum. Men jag håller med om att det här är inte någonting som man kan avgöra genom filosofiska funderingar och spekulationer, utan det är någonting som i slutändan avgörs utav ren naturvetenskap. Vi vet att det finns fler planeter. Vi vet inte om det finns andra universa. Men det är en tanke i samma andas barn. Ungefär.
Skulle man kunna göra dramatik om multiversum, Lars? Eller är det mer spännande med parallella världar?
Nej, det skulle jag inte tycka. Alltså, varje påstående har sin inneboende dramatik. Men det här handlar ju också om någonting som är väldigt svårt att bevisa. Alltså, Hugh Everetts teorier gick ju inte att bevisa överhuvudtaget. Och ändå så förekommer de är skapade av hans fantasi på något sätt. Och man skulle kunna säga att de förekommer i en slags fantasi. Det är väldigt många av oss dagligen inträder av någon slags behov av att vara någon annanstans än, än just på den jord eller i den situation vi har. Så att någonting är det ju med en teori som på något sätt ger oss en möjlighet att träda ur vår situation och gå in i en annan. Som man inte kan bara säga att det är inte intressant, för det är miljontals, miljardtals människor gör det varje dag. Alltså att gå in i en annan dimension av sitt eget tänkande. Samma dimension där Joe Everett var en gång, och då kanske man är på något sätt i en annan värld, inte vet jag. Jag vet inte hur man ska definiera det, men fantasin är också en viktig samlingspunkt för oss människor.
Ja, men du behöver inte Joe Everett för att fantisera om andra världar. Det gör jag hela tiden. Men jag behöver inte Joe Everett för att göra det.
Nej. Nu var han en startpunkt för min del, men jag menar, du har säkert andra startpunkter.
Alltså jag skulle vilja lägga till här att jag tycker man kan skilja på frågan om så att säga, vilka emotionella behov olika former av tänkande, olika idéer har. Och ena sidan, andra sidan, vad som kan vara, man kan ge evidens för vad som kan vara ett sant eller falskt påstående om den objektiva verkligheten. Och när vi talar om då parallella multivers och andra saker där, då är det ju, det har ju kommit upp i alla fall så som tolkningar utav fysikaliska teorier. Och jag håller helt med Ulf att det sista avgörande frågan är, kan man testa detta? Ger man någon evidens för det? Det är det som saker handlar om. Alltså då.
Jag skulle vilja ge ett annat perspektiv också. Att det är väldigt spännande och väldigt roligt att fantisera och spekulera kring de här sakerna. Särskilt om man då kan peka på att det här på något sätt har att göra med riktig fysik att göra. Men det finns ett problem i det här också. Och det är att man också som den som lyssnar och intresserad av sådana här frågor inte riktigt kan skilja mellan vad som är sant och etablerat och vad som är lite mera frivola tolkningar av det ena eller det andra. Vilket gör också att gränsen mellan riktig vetenskap och det som blir mer utav mera underhållning eller science fiction eller någonting sånt där börjar suddas ut. Och där kan jag nog vara självkritisk att det är mycket inom mitt eget fält så har man använd sig just utav den här lockelsen för att göra det egna ämnet lite mer intressant. Man kan tala om någon form av infotainment egentligen, vilket ibland gränsar till att inte vara helt seriöst. Och där ser jag faktiskt ett problem och lite grann utav en fara när man inte är tydlig med var den här gränsen går någonstans.
Karin Tidbeck.
Ja, men jag tänker också att det är viktigt att särskilja dem. Det är viktigt att särskilja vetenskap och existentiella frågor också. Därför att vilja att till exempel kunna förklara religion med vetenskap är ungefär som att försöka äta soppa med en gaffel och sen klaga på att man inte får någon mat i sig. Det är liksom det är kanske inte allting som går att påvisa med vetenskaplig metod, men det är fortfarande ett väldigt intressant experiment att tänka sig vad som skulle hända om det vore sant. Och jag tror att man kan försöka ha det lite i åtanke också när man studerar de här teorierna. Ja, okej, det kanske inte funkar rakt av, men vad skulle hända, vad skulle det betyda för oss om det hände? Och vad kan vi få ut av att leka med den tanken? Vilka frågor kan det svara på som inte kan besvaras av vetenskapen?
Men det håller jag helt med om. Det är bara problemet är att man måste vara tydlig med var gränsen går. Det vill säga, leker man med tankar på det sättet, vilket man måste göra, det gör jag också, det gör alla, då ska man inte försöka låtsas som att man har en vetenskaplig grund för det. Det är där faran kommer. När man å ena sidan ägnar sig åt en spekulation och sen påstår eller låtsas som att det finns en säker vetenskaplig grund för det. När man blandar de här olika delarna, det är det som är faran. Sen kan man ägna sig åt båda delarna, det gör alla, det gör man som människa.
Man ska komma ihåg här att sådana här tolkningar uppfyller kanske metafysiska behov eller religiösa eller emotionella behov, men det har egentligen ingenting med empirisk vetenskap att göra. Det är den grundläggande förtaken här. Man måste hålla isär detta. Och det kan inte, jag håller helt med dig, man kan inte nog betona detta, man måste blanda ihop alltså. Mm.
Låt mig faktiskt ta ett exempel på hur man skulle kunna empiriskt testa, verifiera många världartolkningen. Det finns ett extremt slags experiment som man skulle kunna utföra. Man måste helt enkelt skapa en tidsmaskin. Om man kan skapa en tidsmaskin, åka bakåt i tiden, träffa sig själv och på så sätt skapa en alternativ historia. Där man alltså då splittrar av genom att möta sig själv, ta i hand och sen leva vidare i en ny verklighet som existerar parallellt med den som man levde fram till man gick in i tidsmaskinen, om ni hänger med hur jag försöker att förklara här. Då skulle man faktiskt kunna få en kontakt med en alternativ verklighet. Så tidsmaskiner som gör förbjudna resor bakåt i tiden skulle kunna knyta ihop de parallella världarna. Men som sagt, jag tror inte att det kommer att inträffa. Snarare är jag nog inne på det att man, allt eftersom man lär sig mer om kvantmekanik eller fysik i övrigt, så kanske man kan börja och skilja på de här olika tolkningarna. Det kanske kommer nya fenomen, nya teorier där de här tolkningarna inte längre är ekvivalenta. Och då är jag övertygad om att den tolkning som först kommer få stryka på foten, det är just många värda tolkningar.
Det tror jag också.
Du sitter här nästan som en liten fotbolls- eller en sån här tennisdomare med Lars-Göran Johansson på en ena sida och Ulf Danielsson på din andra, Karin Tidbeck.
Ja, det är...
Jo, hur är ställningen?
Hur är ställningen? Svårt att säga, för ni håller ju med varandra hela tiden.
Ja, det gör vi faktiskt.
Ja. Nej, det blir, jag har ju ingen vetenskaplig bakgrund. Va? Jag är ju inte akademiker. Utan jag kommer ju in i det här som med en inställning som kreatör. Så att för mig är det svårt att kommentera på såna här naturvetenskapliga aspekterna. Utan det jag kan tala för är ju liksom, vad finns det för drömmar kring det här? Vad finns det för visioner kring det här? Så huruvida det finns en kall fläck i universum. Ja, det skulle säkert bli en asball novell. Jag får skriva den. Men vad det innebär rent naturvetenskapligt, det har jag ingen aning om.
Men ditt intresse då för science fiction och fantasy och så, vad tror du det kommer sig av? Vad är det som, vad blir dina drömmar och visioner om du pratar, om jag citerar dig?
Ja, så jag har ju alltid läst fantasy och SF, och det är ju för att jag tycker att socialrealism är så mördande tråkigt. För att jag lever i den här verkligheten varje dag. Så varför ska jag då läsa om den? Och det är ju en högst personlig åsikt. Jag rackar inte ner på socialrealism som sådan. Det är att det inte är riktigt min grej. Det jag är intresserad av är ju möjligheterna. Vad skulle kunna hända med den här verkligheten? Vad skulle det kunna finnas för andra världar? Kan man experimentera med andra samhällsformer? Kan man experimentera med andra typer av verkligheter? Och det är som ett jättestort laboratorium, science fiction och fantasy. Vi kan bygga vad vi vill, vi kan testa saker. Och de lärdomarna som vi drar där kan vi ta med oss in i den här världen och applicera på ett praktiskt eller ett existentiellt plan.
Du pratar om möjligheter, men när jag tänker science fiction så är det ju ofta när olika parallella världar eller universum och så, när det blir läckage emellan och så. Och det är ju ofta ganska hotfullt.
Ja, jo, men det kan det ju vara. Det är ju läskigt att möta någonting från en annan värld, för det är ju i viss mån det okända. Och vi tycker ju ofta att det är lite otäckt. Sen är det också så rent narrativt, så vill ju skapare gärna få till att det blir lite obehagligt, för då uppstår det en dynamik i berättelsen. Då händer det något som sen kan få en lösning.
Ni är ju väldigt tydliga och klara med att eftersom det inte finns några bevis så kan inte Hugh Everetts teori fungera. Och det var ju klart redan när han försökte lägga fram sin tes 1957. Så att jag menar, nu är det ju, har ju gått en viss tid, och hans teori är ju inte utdömd. Den finns ju fortfarande med i diskussionen. Varför gör den det i så fall? Jag menar inte att hans teori är... förklarar allt, men hans tänkande fram till den punkten att någon kommer och säger, till exempel Niels Bohr på den tiden, säger att teorin funkar inte eftersom det inte går att bevisa. Jag menar, säger man det så har man också satt ett stopp för någonting. Varför finns hans teori fortfarande med i en diskussion? Är det hans tänkande som gjorde det, eller vad är det?
Om det skulle vara så att vi kan vara levande och döda på många olika ställen samtidigt, Alltså vad sker då med vår tanke kring liv och död? Död liksom upphör att vara ett faktum. Det måste ju påverka oss i grunden, existentiellt.
Det påminner väldigt, väldigt mycket med analogt om många djupt religiösa människors föreställning som ju tänker sig att döden är bara en transformation från jordelivet till det himmelska livet. Minst tänkte man så förr i världen, många religiösa människor. Och det är väl, jag tror att det här det fyller liknande emotionella behov, alltså då, va? Att det är ett sätt att, hantera livsfrågorna.
Men det är ju en mycket i så fall modernare teori. Det finns ju inget helvete och paradis i den teorin, utan det är ju mer i så fall att man har en möjlighet att här dör jag, men i ett annat universum så lever jag vidare. Det är ju i högsta grad modernt, kan man ju säga.
Jo, men som sagt, det fyller emotionella behov.
Absolut. Vad gör inte det?
Nej. Men menar, då ska man
även
inte...
Eran diskussion gör ju det. Eran tolkning, så att säga, av teorin fyller ju ert behov. Av sanning, så att säga, och beviskraft.
Alltså, jag ser faktiskt någonting... Att det här ligger på något sätt lite granna i tidsandan. På ett väldigt farligt sätt. Det vill säga att jag uppfattar att vi är på väg in i en tid allt mer där man inte tar någonting på riktigt allvar. Inte ens verkligheten tar man på riktigt allvar, utan ägnar sig åt olika former av flykt in i virtuella världar. Där man fjärmar sig allt mer från den konkreta handfasta verkligheten, som är en förutsättning för vår överlevnad och fortsatta existens i den enda värld som finns. Och på det sättet så det passar väl in i den här slags postmoderna samhälle vi lever i, som till exempel inte kan ta sådana konkreta faror på fullt allvar som klimatförändringar eller vad det kan vara.
Karin, vad tänker du?
Ni hann prata lite under tiden, men det jag tänkte på är ju att få reda på att man själv existerar på flera olika platser är ju egentligen det slutgiltiga. För vi är ju alltid, vi är ju ensamma alltid egentligen i oss själva. Och det skulle ju till slut vara boten mot ensamhet. Att få veta att jag är ju inte bara med mig själv. Jag är med mig och mig och mig och mig. Och det är en intressant
tanke. Då är ju de andra mig och några andra personer. Ja. Det låter lite självmotsägande, måste jag säga.
Men då återkommer vi till det här. Är det jag som är den sunkiga kopian?
Nej, du är det enda originalet. Som vi alla andra.
Där fick du sista ordet i den här diskussionen, Ulf Danielsson. Filosofiska rummet idag har ju fyllts av både stort och smått, overkligt och verkligt. Det vi vet om universum och det som vi faktiskt bara kan spekulera om. Och tack alla ni som har bidragit här på scenen och tack ni som har lyssnat. Ulf Danielsson har varit här, professor i teoretisk fysik, som också gärna berättar om fysik och naturvetenskap för en bredare publik i böcker eller till exempel en sån här kväll. Karin Tidbeck, författare som i ditt eget författarskap närmar sig andra dimensioner, men också har koll på det här med science fiction och fantasy och film och tv. Lars-Göran Johansson sitter här närmast mig, professor emeritus i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, som just har forskat kring fysikens filosofi, tolkningsfrågor kring kvantmekanik, rummets och tidens natur. Tack också Lars Rudolfsson, regissör och dramatiker och musiker, som väckte vårt intresse för Hugh Everett och hans parallella världar. Och tack också Johan Adling som har varit oss behjälplig här med ljudet på Dramatenbaren och som också kommer att se till att du som lyssnar i SR Play eller på radio kan ta del av det som vi har hört här ikväll. Och det här är Mårten Antsén. Han producerar Filosofiska rummet. Och jag heter Titti Hahn och Mårten och jag riktar ett gemensamt tack till er här på Dramaten och till alla er som kom hit.